Det här är P1, Sveriges Radio.
Men du har varit och käkat lunch nu innan det här.
Det har jag. Ja. Syns det?
Nej, men du sa det.
Just det. Jo, jag skulle prata världsproblem.
Jaha.
Det brukar bli det.
Ja. Vem var det du löste världsproblemen med?
Det var en entusiastisk och väldigt driven entreprenör.
Men är du redo att dra igång?
Ja, det är jag.
Efter ett kvarts sekel av debatt med vänstern får han nu ta sig an en ny höger. Johan Norberg är anarkisten och svartklubbsvärden som blev internationell debattör och författare till världskapitalismens försvar. Nu hyllas han av Elon Musk för boken Det kapitalistiska manifestet. Men lyckas han bli profet i eget land? Och varför upplevde han tiden på Hässelby Strands skola så annorlunda än skolkamraten Martin Wiklin?
Välkommen till Söndagsintervjun i P1, Johan Norberg.
Tack så mycket.
Du är debattör, författare, idéhistoriker och sedan ett kvartssekel en världsturnerande predikant för kapitalism, marknadsekonomi och globalisering. 2001 så skrev du till världskapitalismens försvar som gjorde det till något av en internationell stjärna. Hur många språk finns den där boken på idag?
Nu kom den nyligen i Vietnam i en första översättning, så då blev det 30 länder.
Vad har den boken kommit att betyda för dig?
Ja, för mig rent personligen var ju det som gav mig en biljett till den här typen av frilansliv som jag har. Att jag har en marknad internationellt som jag kan tala för och skriva för. Så att jag kan ägna mig åt att förespråka de idéer jag tycker är viktiga och faktiskt få betalt för det. Mm. Så att det var ju biljetten till den typen av predikantliv som du uttryckte det.
Du ser glad ut när du säger det.
Ja, nej, men det är väl det mest fantastiska som finns, att kunna få göra sin hobby och sin passion till ett yrke. Mm. Absolut.
Mm. Och hur förhåller du till det där ordet predikant?
Ja, så länge jag får ha en glimt i ögat då när jag säger det, så ja. Jag ser mig inte som att jag bär fram ett evangelium på det viset som jag tänker att en predikant gör. Men det är klart, jag har en tydlig idé om vad jag tycker är rätt och vad som är fel.
Vi ska prata mer om den sen, men du är ju mycket på resande fot. Du ska till Island imorgon och föreläsa. Du är knuten till Cato Institute i Washington, en nyliberal tankesmedja i USA. Och du var ju just på det här Cato Institute i Washington när Elon Musk, världens mest uppmärksammade person, på sin kanal X skrev om din bok för sina 200 miljoner följare. Hur liksom märkte du det? Hur blev du medveten om att det hände?
Jag blev medveten om det därför att Elon Musk är ju en uppmärksamhetsmagnet, så att när han säger gör något om en så får man reda på det. Jag stod faktiskt på scen i Washington men spelade in en föreläsning, inte inför publik utan inför då ett filmteam. Och då var det bara plötsligt någon av dem som ropade rakt ut sådär att Johan, Elon Musk just twittrade just om din bok. Trots att inspelning pågick, så då fick man plötsligt styra om allt och fundera på oj då.
Varför man tvungen att styra om honom?
Därför att han, precis dagen innan hade jag haft ett samtal med en annan författare som sa att, du vet, gamla recensioner på samma sätt som förr, det är inte det viktiga. Det viktiga är att rätt person på rätt plats läser din bok och talar till sina följare om det. Och vad man än tycker om Elon Musk, så ja, han har en av de största megafonerna i världen, så att det är klart att det påverkar då bilden av mig och det påverkar intresset för mig väldigt snabbt. Mm. Vilket jag kunde se i både försäljningssiffror och i plötsliga medieförfrågningar apropå detta.
Vad fick det för betydelse?
Jag noterade att strax därefter, så inom ämnet ekonomi, så blev jag i USA på Amazon den bäst säljande och den sjätte bäst säljande boken beroende på om det var hardcover eller softcover.
Mm. Så det blev direkt avgörande, den händelsen alltså?
Det tycks som Elon Musk har ett visst inflytande på folk,
ja. Ja. Han nämnde ju särskilt kapitel 4 i boken.
Just det.
Du kan säga vad det kapitlet heter.
Nu ska vi se om jag kommer ihåg det. In defense of the 1%, tror jag att det heter.
Ja. Till försvar för de superrika.
Just det.
Mm. Vad tänker du om det? Ja, att han gillade just det kapitlet.
Nej, men det var väl fint att han inte kände sig generad för att bli sammanblandad med sådana relativa fattiglappar som bara de 1% rikaste i världen. Kanske lite förutsägbart att han kan se en poäng då, möjligen, i detta. Och jag vet inte om det innebär att han ser poäng med de andra kapitlen.
Du träffade ju också Elon Musk efter en månad efter det här. Hur var det?
Jo, men han ger ju privat ett mycket mer normalt intryck, kan man väl säga, än han gör på X och än han gör i offentligheten. Så det var ett väldigt sympatiskt samtal som man skulle ha med vilken annan så här, tech-nörd som helst egentligen. Där vi satt och pratade om min bok, om ekonomi, om att åka till Mars och lite om romarriket.
Romarriket?
Ja, men det brukar bli så.
Med?
När man sitter och pratar med grabbar.
Är det så?
Ja. Jo, men det, vi är ju överintresserade uppenbarligen av romarriket.
Vad hade han att säga om romarriket?
Vi hade lite olika uppfattningar om vad som ledde till Roms fall. Han var väldigt orolig. Han är väldigt orolig över demografiska utvecklingen i världen. Att vi skaffar inte barn längre på det sätt som vi gjorde förr. Och han menade att det låg bakom romarrikets förfall också från början. Så att vi hade en liten diskussion om det.
Och din take på romarrikets förfall?
Nej, jag tror att romarriket var väldigt bra på att, i och för sig med våldsamma medel, men att ständigt expandera och integrera nya befolkningar inom ramen för riket. Så att man plötsligt kunde man vara romare även om man kom från Gallien eller från Spanien eller från Nordafrika. Så att befolkningen var inte problemet. Problemet, tycker jag då, är att den öppenheten började malas ner när man etablerade ortodoxier, när man kristnade riket och började angripa de som trodde något annorlunda och förföljde dem och så vidare. Så sånt talade vi om.
När du säger att han var helt annorlunda än den man ser i offentligheten, hur är den riktiga Elon Musk som du pratade med?
Väldigt stillsam och jag säger faktiskt detta helt utan ironi, eftertänksam. Så verkar han inte alltid på X, ska jag säga, utan då skjuter han väldigt mycket från höften och det blir ibland väldigt konstigt och oerhört apart och illa, tycker jag. Men när jag satt och pratade med honom under lite längre tid, så det som slog mig jämfört med många andra man träffar är att han tog pauser och funderade faktiskt på vad man sa. Mm. På ett så här nästan obekvämt sätt. Ett normalt samtal så vill man ha en ständig interaktion så att man har alltid något på lager. Men han satt istället, nej, kunde ta en 10-20 sekunder och grubbla på en fråga och sen återkomma med ett svar. Och vad man än tycker om honom politiskt, och det gör jag numera, så han är en av vår tids mest intressanta, ja, människor generellt, men definitivt entreprenörer, ingenjörer, och hans prestationer på de områdena tycker jag är otroligt imponerande. Och en sån person vill man ju tala med. Du skulle säkert vilja intervjua honom här.
Mm. Absolut. Vad är din tanke om det han gör nu tillsammans med president Donald Trump i USA?
Jag är oerhört kluven, ska jag medge, för att det finns en ambition som jag tycker är viktig och som jag delar och som handlar om en avregleringsagenda och en utgiftssänkningsagenda som jag tror är otroligt viktig för USA. Det är ett land som i år betalar mer på räntan på statsskulden än till det militära försvaret. Det är fullkomligt ohållbart i längden och det måste man göra någonting åt. Men jag är inte säker på att det sker på ett eftertänksamt sätt med noga avvägningar och prioriteringar, utan det verkar ske lite som när han tog över Twitter egentligen, att han tar bort så mycket som möjligt och ser vad som kollapsar och då blockar han tillbaka lite grejer där. Och det kan man göra med sociala medier, men man kan inte göra det med federala statsapparaten. Så det är min ena bild av det hela. Men jag tycker att det är viktigt att han har fått igång en diskussion om att om för höga utgifter i USA. Sen kanske det inte går till på rätt sätt. Däremot så finns det... Han har gått full maga sen jag träffade honom sist. Han har helt slutit upp, verkar det som, kring Trumps nationalistiska agenda. Det finns inslag av xenofobi, nationalism, stöd till olika typer av högerextrema grupper i Europa som jag är väldigt besviken över. Mm.
Du, Johan Åberg, din bok Det kapitalistiska manifestet fick också stort utrymme i The Economist och fina recensioner i amerikanska och engelska medier. Här i Sverige finns det inte speciellt många recensioner av den här boken. Vad tror du att det handlar om?
Ja, du. De kanske har hört mig förr i Sverige på ett annat sätt och tycker nu kommer han och tjatar igen. Och varför ska vi ägna oss åt detta? Han skrev ju en liknande bok för 20 år sedan. Jag är mer en känd vara i Sverige, på gott och på ont.
Och du säger egentligen inte så mycket nytt i den här boken, menar du, jämfört med det du har sagt i ett kvartssekel?
Nej, alltså det är samma principer. Jag talar som vanligt för det öppna samhället, den liberala världsordningen och för frihandel. Enda skillnaden sen dess är att då riktades det mer mot vänster än vänster som var arg på mig. Nu när jag säger precis samma sak så är det någon slags nationalistisk höger som är arg på mig. Mm. Men vad jag gör framförallt är att jag tillämpar detta på nya debatter, nya tvistämnen, nya strider. Så att det är klart att det är en helt ny bok, men det är samma typ av Johan Norberg som har skrivit den. Så jag menar, varför skrivs det inte om det i Sverige mer? Jag tror att det här, en sak som händer när man är en känd substans, det är att det blir också lättare att avfärda den.
Och att, hur då menar du?
I Sverige har jag rollen som den gamla nyliberalen, liksom. Den sista av ett gammalt slag. Man har blivit paketerad på det viset och då blir det också lättare att avfärda den. Medan i den internationella debatten så är det mer som, okej, här kommer ett nytt inlägg i de här diskussionerna som vi har just nu, och man kanske tar det på lite större allvar på dess egna kvaliteter snarare än att än vem som har skrivit.
Är det inte delvis du själv som har paketerat dig så, just så?
Jo, så kan det nog vara. Visst.
Också med de här namnen till världskapitalismens försvar och Det kapitalistiska manifestet, bara titlarna säger ju ganska mycket om.
Det är sant. Jag hade kunnat kalla det för marknader i en turbulent tid eller en ny syn på handelsstrategier. Och ja, du har rätt. Det hade nog inte paketerat mig på samma vis. Mm. Den hade nog inte lästs på samma sätt heller. Så det är en avvägning.
Eller är det ett tecken på att det är svårt att bli profet i sitt eget land?
Ja, det är möjligt att det är så. Men då kanske är för att profeten då har visat upp sig på ett annat sätt på hemmaplan tidigare. Han kan komma med ett färdigt spännande evangelium på andra marknader och då kan det läsas utan den typen av förutfattade meningar.
Just det, men här har vi hört ett budskap redan.
Ja,
är det så du tänker?
Jag tror det. Mm.
Johan Norberg, du och jag gick tillsammans på högstadiet i Hässelby Strands skola på 1980-talet.
Just det.
Det här var innan det fria skolvalet och de flesta barnen i Sverige gick ju i den skola där man hade sitt upptagningsområde. Och eftersom Hässelby på 80-talet var ett område där alla klasser och bakgrunder var representerade, så blev ju också den här skolan som vi gick i en avspegling av det samhället. Hur minns du det?
Ja, jag har kluvna känslor inför min skolgång, och det beror väl lite på dagsform, hur man själv mår, om det var den bästa tiden i ens liv eller den värsta tiden i ens liv. Men vad jag minns av detta är att, att jag vantrivdes i alla fall.
Gjorde du?
Det gör jag. Mm. Och jag minns att jag hade otroligt svårt för att vara på en plats som jag inte hade valt och inte kunde lämna. Någon slags grundläggande missnöje med, med den tillvaron. Och sen vet jag inte vad det har att göra med för blandningar och hur alla kastades ihop, men det var en ganska rå tillvaro.
Hur då menar du? Rå?
Det var mycket våld, det var mycket slagsmål. Man kom in från rasterna och hade blod på tröjan.
Mm-hmm. Jag tänker att det där är ett Sverige som ju inte längre finns. Mm. Men jag tänker ibland på vad det kan ha haft för konsekvens och betydelse för sammanhållningen i det här landet. Att, ja, men där gick du och jag, vi har totalt olika bakgrunder. Där gick barnen som bodde i de dyraste husen nere vid Mälaren. Likväl som sådana som mig då, som kommer från radhusområdena. Mm. Där gick barn som hette Johan, Niklas, Omar, Conny och Benny. Gav det någonting som du fick med i livet av att ha umgåtts på det där sättet? Eller att vi tvingades umgås över alla gränser, så att säga?
Jo, men det som det gjorde var ju att man kunde mötas utifrån specifika intressen. Att det var... Man kom från olika bakgrund och bodde på olika ställen, men man gillade depprock. Och då hängde man och byggde en gemenskap kring det. Och det är klart att det är i enlighet med psykologins och sociologins kontakthypoteser, så borde det ju ha hjälpt till att man får en viss insikt och förståelse för andras liv och andra personer som kommer från en annan bakgrund. Mm. Jag har tänkt på det utifrån detta, utifrån mina personliga upplevelser, som ju är, som sagt var, lite blandade. Några av mina bästa vänner som jag fortfarande umgås med kommer ju från den tiden. Och just utifrån specifika intressen som man kunde samlas kring. Men där det dessutom fanns en slags gruppbildning på ett närmast så här tribalistiskt stamvis. Som kunde bli ganska våldsamt och obehagligt. Mm. Och som gjorde att det inte var särskilt kul att gå till skolan.
Du nämnde ju depprock, men du var ju syntare.
Mm. Men synten och depprocken gled ihop väldigt mycket. Mm. Allt som var melankoliskt och som gjorde att man fick klä sig i svarta kläder.
Hur har det format dig då, den här syntidentiteten?
Ja, du. Alltså, det bidrog väl lite till den här kombinationen av att jag trivdes fantastiskt väl med vissa människor och grupper som uppstod i de sammanhangen. Därför att vi hade de gemensamma intressen. Vi hade musiken, lyssnade på det, gick på de festerna, försökte spela det i alla handa misslyckade bandformationer. Det var ju underbart. Samtidigt gav det ju upphov till de här stamgrupperingarna på skolgården. Alltså det här med... Man kan tala med i nostalgins ljus om så här, syntare mot hårdrockare var den tidens konflikter. Mm. Men det innebar ju att gick man på fel ställe och hamnade i fel kvarter så fick man stryk. Mm. Därför att jag hade lång lugg och bar hängslen och hade basker och då skulle man ha spö.
Det var så mycket fysiskt våld i din uppväxt?
Det var ovanligt mycket så, tycker jag. När jag tänker tillbaka på det, tittar på sånt jag har skrivit om det när det pågick och så, och jämför med hur dagens ungdomar växer upp. När jag talar med andra föräldrar idag, så med reservation för att vi har en annan typ av våld i vårt samhälle som är mycket grövre när det gäller den gängrelaterade brottsligheten. Så den här vålden som en del av vardagen och att man helt enkelt hade plågoandar i andra klasser, ofta två klasser över, som gav en stryk rätt regelbundet. Det verkar inte prägla dagens Sverige på samma sätt som det gjorde då. Jag kanske bara hade otur. Eller så var det här med att jag hade en väldigt utpräglad identitet i frisyr och klädsel. Och då sticker man ut så åker man på stryk kanske.
Du är son till Erik Norberg som var riksarkivarie, kabinettkammarherre hos kungen. Vad var det för familj som bodde i Hässelby?
Ja, pappa historiker, mamma lärare, så att du har ju själv väldigt klassiskt så här bildat medelklasshem med mycket böcker, nordisk familjebok bredvid middagsbordet så att man kunde slå upp och kolla vem som hade rätt i diskussionerna. Jag fick med mig väldigt mycket läsintresse och bildningsintresse från den bakgrunden.
Och vad tror du att det där har gjort med dig?
Det har ju varit helt avgörande för vad jag sen valde att ägna mig åt och kanske också vilka åsikter jag skaffade mig i den här meningen. Att jag fick lära mig väldigt tidigt att man kan egentligen tycka och tänka vad man vill. Det var aldrig så där att det blev höjda röster och arga tillsägelser om jag tyckte, för att jag tyckte galna saker, även när jag tyckte galna saker, utan det förutsatte att jag hade belägg och att jag kunde argumentera för det, så kunde det tas på allvar vid middagsbordet där i Hässelby. Och det är väl i någon mening den bästa uppväxten man kan ha för att våga försöka tänka själv och forma egna åsikter på olika områden och inte känna sig begränsad av att man får inte tycka på olika vis. Men jag måste banne mig sätta mig och göra min hemläxa och kunna argumentera för varför det här är rätt. Så att jag kunde lägga fram argumenter för att nej, men vi, pappa och mamma, jag tycker vi ska ha anarki i Sverige. Jag tycker vi ska upphäva alla lagar. Och säga, ja, det var intressant. Hur ska det funka då med till exempel hur trafikreglerna? Och så där, så fick man sitta och resonera och argumentera. Och det tror jag har varit helt avgörande för. Mm.
Hur ofta tog mamma och pappa fram den där, slog upp den där boken när jag hade vid middagsbordet?
Nej, det hände väl undantagsvis. Det kanske var där mer som en symbol för att det finns ett, i brist på andra ord, ett rätt svar. Mm.
Jag minns ju skolvalet i Hässelby Strandskolan där du, som jag minns det, startade ett parti som hette Talande Tomma Stolar.
Ja. Jag tror att det hette Anarkistisk Front, ja. Att det var det vi skrev på valsedlarna. Men det är möjligt att vi formade om oss under resans gång.
Och ni fick ganska många röster.
Ja.
På att avskaffa staten och upphäva cykelförbudet på skolgården.
Just det, stort och smart. Både de stora teoretiska landvinningarna men också någonting som faktiskt påverkar elevernas vardag.
Men 25% av rösterna på skolan, det är många.
Ja, nej men det blev större än jag hade förväntat mig.
Ja, hur upplevde du den politiska framgången?
Jo, men det är väl min enda största praktisk politiska framgång egentligen. Det var väl delvis ploj. Det var väl delvis också ett sätt att uttrycka det här missnöjet på något sätt. Med skolan, med vuxenvärlden och... Och det faktum att det faktiskt kunde bli ganska uppskattat och bli ganska populärt. Det är klart, det måste väl ha sått någon slags frö till det här att man kanske kan argumentera publikt för vad man tycker och inte bli avfärdad överallt.
Du kallar det för din enda politiska framgång. Men man kan ju säga, om man lyfter blicken lite grann under det här kvartsseklet som du har varit den här profeten för nyliberalismen, så kan man säga att din ideologi, den segrade ju i Sverige. Under en period i alla fall.
Det kanske
håller du inte med?
Jo, men delvis håller jag med. Sverige har blivit internationellt sett ett väldigt liberalt land på väldigt många sätt. Och jag märker ju det internationellt i många av de strider som vi har nu. Så det är ofta Sverige som står på min sida så att säga. Om det gäller frågor om frihandel eller att undvika att EU spenderar för mycket pengar eller den typen av frågor. Men det kanske inte har varit så mycket min förtjänst. Jag har en känsla av att det var mer 90-talskrisen, en tidigare socialdemokratisk modell som körde in i väggen och att det kom en politisk förändring innan jag hann göra något avtryck.
Just det, men du var ju en av dem som var för den utvecklingen så att säga, där Sverige går ganska extremt från att vara ett ganska reglerat land till avreglering nästan över hela fältet som gör att Sverige också sticker ut globalt sett.
Jo, men vi är ju ett land av extremer. Vi är ju inte ett lagom land. Vi går ju jättelångt varje gång åt varje håll. Och sen så kan vi plötsligt svänga tillbaka allihopa på ett annat vis. väldigt paradoxalt samhälle vi lever i.
Vad tänker du om det?
Ja, ofta när vi talar om det internationellt så brukar det ju här nämnas som en av våra styrkor i Sverige. Att vi har en traditionell homogenitet och konsensuskultur som gör att vi vänder alla samtidigt. Vi ska alltid vara alliansfria, tycker alla, och man får inte vara något annat. Och sen på en kvart så ändrar sig alla och så måste vi med NATO omedelbart. Mm. Det gör ju att vi kan hantera problem kanske på ett sätt som andra inte har. Jag tänker på 90-talskrisen mycket när jag nu är orolig över andra länders statsskuld och inte minst USAs. Att det var ju otroligt tuffa åtgärder som krävdes i Sverige på den tiden med besparingar och reformer. Mm. Och det förutsätter ju att man har någon slags gemensamt förtroende och en vilja att komma någonstans tillsammans. Ett samhälle som är betydligt mer uppsplittrat och konfliktfyllt med mindre förtroende för myndigheter, partier och för varandra, för andra människor, kan bryta samman i sådana sammanhang. Så att det finns ju något väldigt positivt med den traditionen som jag uppskattar. Samtidigt gör ju den här konsensuskulturen att vi kan begå fler misstag under betydligt längre tid än andra länder. Därför att det är så otroligt svårt i ett sånt land där alla tycker lika att vara den som tycker tvärtom och börjar kritisera och protestera. Och då har vi färre mekanismer för att självkorrigera lite grann hela tiden.
Men det är intressant med den avregleringen som gick, det blev så extremt. Och det har inte alltid varit helt problemfritt. Det fanns ju uttryck förut som kommer som ett brev på posten eller det går som tåget. Inget av de där två uttrycken är ju så lätt att använda idag.
Nej, nej. Men e-posten kommer som ett brev på posten. Nu är det här statliga bolag i och för sig så att vi ska inte överskatta graden av nyliberalisering. Men det är klart att allt har inte gått väl till.
Men jag tänker, apropå skolan, du vantrivdes ju i den där kommunala skolan som du och jag gick i på 80-talet. Men den utveckling som har skett med de här marknadsskolorna har ju också mött ganska mycket kritik. Inte bara från ideologiska motståndare utan även från Riksrevisionen, Skolinspektionen, lärare och rektorer som menar att det inte har fungerat.
Mm.
Vad tänker du när du ser på den utvecklingen?
Jag tycker jag att det här har varit en otroligt viktig utveckling. Inte nödvändigtvis för vissa specifika skolors resultat här och där, även om jag tror att när man tittar på det övergripande så har friskolorna haft en positiv inverkan på hela regionerna där de finns. Vilket betyder att de uppenbarligen har sparat kommunala skolor också. Utan jag tycker att den viktigaste effekten är att vi har en möjlighet att testa andra saker. Det är ju min filosofi egentligen. Att jag tror inte att vi vet vilket som är det bästa utbildningssystemet. Jag tror inte att vi vet vilken som är den bästa affärsmodellen eller den bästa boken. Det är därför vi måste släppa fram så mycket av experiment som möjligt. Vi måste testa olika varianter så att vi hela tiden lär oss någonting nytt och kan komma vidare. Och det tycker jag är poängen med det svenska experimentet med valfrihet inom välfärdsstaten. Att tidigare så allting skulle stöpas i en form och det gör att det är mycket svårare att få in nya idéer, andra pedagogiska verktyg, andra lösningar på de problem vi har. Så att det skapar hoppet om att vi har en fortsatt kraft framåt.
Och vad säger du om problemen då? Den här kritiken som har kommit att skolpengen till exempel försvagar de kommunala skolorna, att vi har börsnoterade bolag som där skattepengar går till vinster utan krav på återinvestering i utbildning och så vidare.
Mm. Jag har ju uppfattningen att jag tycker det är viktigt att pengarna följer eleverna och att man därför får mindre grad av finansiering om man inte lyckas attrahera tillräckligt elevunderlag. Sen så finns det alltid den här avvägningen. Är det så att det finns olika elevunderlag och att det krävs extra insatser och stödfinansiering på andra ställen? Och det måste man alltid titta på. Det är möjligt, nu är inte jag någon expert på utbildningsfrågor, men det är möjligt att där kan det ha gått snett ibland.
Om vi lyfter blicken lite då, från, det var bara ett exempel med skolan, som vi gick i samma kommunala skola, tänkte jag att det var intressant att se hur du ser på det. Om du lyfter blicken lite och ser på Sverige då 25 år efter de här avregleringarna och det du ville åt, för du ville ju åt den här utvecklingen. Mm. Klyftorna ökar ju väldigt, har ökat väldigt mycket i Sverige. Vi har tagit bort förmögenhetsskatt, arvsskatt, gåvoskatt, fastighetsskatt. Det är en ganska dramatisk förändring av Sverige. Gigekonomin syns i form av de här skuggfigurerna som åker på sina mopeder och cyklar i regnet för att dela ut pizzor för några kronor och sådär. Vad tänker du när du ser det?
Mm. Jag är ju väldigt entusiastisk inför den förändring som Sverige har genomgått sedan vi gick i den här skolan i Hässelby på den här tiden. Delvis därför att det just genom avskaffande av förmögenhetsskatten och kapitalskatter på mindre extrema nivåer så har det plötsligt blivit möjligt med ett nyföretagande i Sverige. Alltså bortsett från att det har också kommit hem förmögenheter utomlands ifrån, så har vi en helt annan drivkraft, möjlighet att sätta igång med företagsamhet här hemma som många länder avundas. Sverige, vi har faktiskt riskkapital här hemma som gör att vi har mycket fler startups än andra europeiska länder. När jag är i diskussioner i Bryssel om problemet med vi får inte de nya företagen, vi får inte de nya jobben och annat, vad ska vi göra? Så tittar ju de på Sverige som ett föregångsland, för att här har vi mycket mer börsintroduktioner, fler startups som skapar de nya jobben och skapar fler möjligheter. Och det tror inte jag hade varit möjligt om det inte hade varit för den här typen av skatteförändringar. Jag vet inte vad du sa till Syo i skolan när du talade om din framtid, men jag kommer ihåg att jag hade ett möte med henne där jag sa, hon frågade, vad vill du göra med ditt liv? Och då sa jag, jag ska bli egenföretagare. Och hon sa, hur då? Vad är det? Vad ska du göra då? Och jag sa, nej, jag vet inte, för jag var lite osäker på vad ett företag var. Mm. Så var i alla fall min lilla avkrok av 80-tals Sverige. Att när jag sa det till Syo, det var mitt sätt att säga att jag var punkare. Det var mitt sätt att säga att jag ska göra något helt knäppt, något helt galet. Jag ska starta ett företag. Så ser det inte ut idag, utan det är tvärtom något otroligt rimligt. Och det är vad jag tror skapar växande samhällen som kan vara också civiliserade samhällen.
Och hur ser du liksom på de här konkreta klyftorna? Det syns ju verkligen i Sverige, när man tittar på Sverige, att klyftorna har ökat. Inte bara statistiskt, utan även i form av allt fler miljardärer, men vi har också allt fler fattiga människor. Vad tänker du när du ser det samhället?
Ja, men om man tittar på var Sverige är idag jämfört med 80-talet, så ja, då har ojämlikheten vuxit. Inte dramatiskt. Om vi jämför oss med andra europeiska länder, fortfarande ett av de mest jämlika länderna som finns. Däremot så var 1980-talet extremt. Vi hade pressat samman inkomsterna och möjligheten att skapa sig ett rikare liv så mycket att människor gav upp och flyttade som Tetra Pak och Ikea. Eller lät bli att ta de här riskerna som det ändå innebär att skapa företag. Så att vi skapade en jämlikhet just genom att inte få några nya miljardärer. Inte de nya företagen som skapar nya jobb. Jag tror inte vi skapade ett enda nettojobb i den privata sektorn på mer än 30 år på den tiden. Att vi har ökat ojämlikheten sedan dess, det skulle jag säga är en tillnyktring. Det handlar inte om att vi har blivit ett skatteparadis egentligen, som vi har slutat vara ett skattehelvete som
ganska
vi
mycket har vi blivit ett skatteparadis.
Relativt sett, om paradisiskt är ett relativt begrepp. Ja. Så,
vad är bilden i USA som du möter när du säger det här, att vi har avskaffat förmögenhetsskatten, arvsskatten, gåvoskatten, fastighetsskatten, vi har ISK-konton som gör att man i princip kan leva skattefritt på aktieutdelningar. Mm. Blir de förvånade?
De blir förvånade. Därför att deras bild av USA sitter ju kvar i, av Sverige, sitter ju kvar i 70-80-talet. Så att naturligtvis får de hicka varje gång man talar om detta. Mm. Och på många sätt så absolut relativt resten av världen, så, eller i alla fall resten av Europa, så möjligheterna, framförallt om man har kapitalinkomster, inte så mycket med arbetsinkomster, men kapitalinkomster och klara sig med att starta företag är bättre. Och det behöver vi. Vi är ett litet, kallt land. Om vi ska få människor att stanna hit och helst komma hit, då behöver vi vara lite bättre än andra.
Men bekymras du någonting av de där klyftorna, som du ser?
Jag är inte bekymrad av miljardärer. Jag tycker vi har för få miljardärer.
Och när du ser de här personerna som kommer cyklande i motvinden eller i regnet för att leverera en pizza för några kronor, vad känner du att det där är framsteg?
Läser du just nu upp ett citat från min bok? För jag tror jag skriver om just detta. Cykla i uppförsbacke med en blöt pizza.
Känner du då att det här är ett framsteg?
Ja, delvis så ser jag detta som ett framsteg. Det finns många intervjuer gjorda med gigarbetare som har fått den här typen av jobb som ser väldigt tuffa ut utifrån, tills vi funderar på vad det finns för alternativ. Och då så visar det sig att väldigt många använder detta som ett sätt att komplettera utbildningen de ägnar sig åt. Väldigt många ägnar sig åt som ett extra gig för att dra in lite extra pengar. Och att till varje pris minska trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden, det tycker jag är bra. Ju mer erfarenhet man får, visar all erfarenhet, desto bättre möjligheter kommer man att få därefter. Även om det innebär att man cyklar i uppförsbacke när det regnar med pizza.
Du, Johan Norberg, jag presenterade dig som frihandelns och kapitalismens predikant. En nyliberalismens guldgossa har du kallats också i rubrikerna. Idag lever vi ju liksom i en tid då mycket av det ser ut att gå i kras, det du har trott på. Tullar införs i USA, det kommer mötas av andra tullar. Nationalismen breder ut sig i land efter land. Historien var ju slut, var det ju tänkt där, på 90-talet. Hur är det att se det du tror på och har jobbat för falla ihop så här?
Ja, jo, jag tänker väldigt mycket på det. Ofta mitt i natten också. Det finns ett citat i Great Gatsby när F. Scott Fitzgerald talar om det, att den ensammaste stunden i en människas liv, det är när man ser ens värld falla samman och man bara kan stirra blankt omkring sig. Det gör jag ju inte, jag stirrar ju inte bara blankt omkring mig, utan jag försöker ju moderera den här typen av trender. Men ja, det känns som att en epok går i graven. Det känns på något vis som att allt jag har kämpat för håller på att rullas tillbaka på många håll. Inte minst då protektionismen, nationalismen, ökad fientlighet mellan stater och att till och med demokratier ska börja gå i clinch med varandra när Trump då vänder sig mot europeiska allierade. Det är deppigt. När man börjar skapa känslan att nu är det vi mot dem, det här är ett nollsummespel, ni måste rösta på mig eller ta mitt parti för att de andra är ute efter att förstöra er livsstil. Och då triggar man väldigt snabbt igång spiraler som kan gå oerhört långt. Så jag är lite orolig för vår tid.
Fanns det, tänker om du tittar tillbaka, en övertro på vad den där fria handeln skulle kunna åstadkomma för världen? Alltså, ni trodde ju väldigt mycket till exempel att Kina skulle demokratiseras genom ökad handel. Och samma sak pratade man om Ryssland också.
Ja och nej. För i en mening så överlevererade den fria handeln och de öppna ekonomierna. Alltså sen jag skrev till världskapitalismens försvar så har 130 000 människor lyfts ur extrem fattigdom varje dag. Alltså i nästan 25 års tid. Det är det största som har hänt socialt och ekonomiskt för mänskligheten någonsin. Trots att vi också har haft finanskris, pandemi, krig och kaos. Så att det säger ju någonting om att fria människor kan fortsätta att skapa resultat. Så att i den meningen så lovade frihandeln inte mer än den kunde hålla. Däremot så har den inte nödvändigtvis fört med sig de här hoppfulla politiska resultaten. Alltså i någon mening man hoppas på, om vi kan handla fritt och röra oss fritt över gränserna, så ska vi få mänsklighetens förbrödring och människor ska resa sig för att kräva sina demokratiska fri- och rättigheter. Ja, det är uppenbart att där fick vi fel. Det har inte hänt.
Vad är det naivt, tänker du, så här efter den?
Jag tror att de faktorerna har funnits. Människor har krävt sina friheter. Problemet är bara att det kinesiska kommunistpartiet såg också det. Och reagerade med, utifrån överlevnadsinstinkt, med att krossa civilsamhället, de fria medierna och jaga bort de oberoende entreprenörerna och återta kontrollen.
En annan fråga du drev mycket på 90-talet var ju det här med fri invandring och migrationen. Om man tittar idag så är migrationen en av Sveriges absolut största utmaningar och problem. Alltså inte migrationen utan integrationen snarare då som en följd av migrationen. Var det någonting som du tänker så här efterhand var också en smula naivt kanske med fri invandring?
Ja, det är sant att det var en oerhört stark del av vårt engagemang i den unga nyliberala rörelsen och när vi drev Frihetsfronten så det var inte bara protest mot utskänkningslagar utan det var även att vi hjälpte till att gömma utvisningshotade kosovoalbanska flyktingar till exempel som jag var med och roddade i. Så det här har alltid varit en integrerad del av det engagemanget. Jag kan inte säga att det var naivt känslan av att allting kommer gå bra om det bara fortsätter så här. Därför att om man tittar vad vi skrev om så fanns det också en oerhört tydlig uppfattning om att vår integrationspolitik funkar verkligen inte. Vi har byggt en arbetsmarknad för en väldigt homogen befolkning med en hög utbildning och som redan talar svenska och har alla kontakter. Det kommer inte funka om vi fortsätter på det här viset. Utan båda sakerna måste ske. Vi måste vara öppna för migration men vi måste också vara öppna de inre barriärerna mot integrationen. Det lyckades ju inte. Vi lyckades inte bryta ner de inre barriärerna och vissa av de problem som vi redan då pekade på skulle inträffa kom senare. Tyvärr har människor, majoriteten i Sverige tror jag, dragit slutsatsen att det var inte systemen det var fel på utan det var människorna så att vi måste stänga de yttre gränserna också. Och det är ytterligare ett skäl att känna sig besviken över vad som har skett.
Men du sa att du har inte ändrats under de här 25 åren utan det är världen som har förändrats. Att du står kvar där du stod. Gör du även i migrationsfrågan att du är för fri invandring idag också?
Ja, det är absolut min vision och mitt mål. Människor som vill komma till Sverige för att jobba, kanske har en färdig, ett färdigt erbjudande om ett arbete, även om det är ett gigjobb, eller om det är någonting som andra inte tycker, eller med en lön som tidigregeringen inte gillar. Varför ska de inte få göra det? Om de vill komma hit och förbättra sitt liv och dessutom förbättra vårt samhälle, är inte det ett första gott steg mot ett gott öppet samhälle?
Du Johan Norberg, du nämnde ju här att du var en del av den nyliberala rörelsen i Sverige på 90-talet som kretsade kring Frihetsfronten och svartklubben Tristna hav. Vad var det som drev er?
Det var känslan av att den Berlinmur som höll på att rivas samtidigt nere på kontinenten. Vi ville vara del av den rörelsen, riva ner de regler och kontroller som hindrade svenskar från att uppleva friheten. Som var en blandning av allt från statliga tv-monopol till utskänkningsregler som gjorde att man inte fick vara ute och festa på stan efter midnatt. Till migrationshinder, till skatter och annat. Det var ett stort paket. Mm. Det var
Om man håller sig till det där med utelivet, vilken betydelse tror du att det fick Sverige på den tiden jämfört med Sverige idag? Det går inte att jämföra när det gäller utelivet. Mm. Det har ju hänt en del.
Ja.
Vad tror du att den där verksamheten fick för konsekvenser?
Ja, men möjligen skyndade den på en utveckling som ändå var på väg därför att svenskar ville ha det. Vad vi gjorde var att vi avslöjade den där offentliga lögnen. Det fanns ju gott om svartklubbar på den tiden i Stockholm. Om man ville fortsätta att festa efter midnatt, det var svårt att gå till ett legalt ställe. Och det tyckte vi var vansinnigt. Då fanns det olika typer av hemliga svartklubbar, men man visste inte var man hamnade och en del var kriminella. Vi öppnade då en väldigt publik svartklubb som stoltserade med att vi kör natten igenom. Det finns inget skäl till att vi ska hindras från den typen av frivilliga relationer där det skulle kännas tryggt och stabilt. Och det var ett formellt sett ett konsumentkooperativ så att medlemmarna var med och ägde verksamheten.
Hur stod medlemmarna? De fick inte dricka hur mycket de ville där på natten.
Ja, men de lämnade gärna frivilliga bidrag.
Det var fribar för medlemmarna.
Ja, men det var det. Ja. Men de lämnade frivilliga bidrag då, som var rekommenderade på en viss nivå. Och det gjorde att vi fick ju ganska snabbt mer än 10 000 medlemmar. Det blev ju en institution. Alla kände till att den här fanns. Jag minns att nattbussen ibland ropade dem ut hållplatsen Svartklubben. Så att det blev ju normaliserat på det viset. Och polisen visste att vi fanns där och gjorde upprepade razzior mot verksamheten. Men hade svårt att stoppa det därför att det var så många. Det var som var inblandade. Vi kunde snabbt öppna upp igen och ett nytt gäng kunde, om några åkte ner till polisstation för förhör, så var det några andra som kunde öppna upp lokalen strax därefter och sätta igång festen igen. Och det gjorde ju att till slut så insåg Stockholmspolitikerna egentligen att det enda sättet att stoppa de här svartklubbarna, det är att låta alla andra ställen ha öppet också. Och därmed hade ju vi vunnit. Det var ju vår ambition att andra skulle vinna. Så jag sa här inledningsvis att min enda praktisk politiska framgång var min anarkistiska front på högstadiet. Men det här var nog en praktisk politisk framgång också.
Mm. Det är ju en väldigt speciell miljö. Jag tänker en av de där vännerna som var med radikaliserades ju och dömdes ju som den så kallade OS-bombaren. Var det en miljö som du ser så här efterhand kunde leda till radikalisering? Och
jo, det kan jag nog se. Och vi var ett stort gäng som kom från olika håll och hade lite olika ingångar i det hela. Men där vi enades om att det finns viss form av civil olydnad som är tillåten. När det handlar om fredliga, mänskliga, frivilliga relationer med varandra så ska man inte göra något annat. Och det är klart att det är ju ett ställningstagande som innebär att man ställer sig utanför lagen. Och det är klart att det också kommer öppna för en radikalisering om man tar det vidare. Så även om det på den tiden så chockade det mig att han var beredd att gå så långt. Men jag kan se var det kommer ifrån. Absolut.
Mm. Hade den miljön delvis, tror du, spelade den in?
Ja, jag kan förstå det i den miljön. Alltså, och jag kan se varför det hände i den miljön. Därför att vi ägnade oss åt en illegal verksamhet och vi ständigt utsattes för polisrazzior också. Och det är klart att det är inte självklart då var man var och en hittar balansen mellan vad man då får göra när man försvarar sin civila olydnad. Så jag blev djupt deprimerad och fördömde ju det.
Alltså OS-bombarhändelsen.
Ägnade sig åt. Mm. Men visst, i en mening så var jag nog medansvarig till att den typen av kultur uppstod.
Cato Institute, där du är kopplad, startades ju av bröderna Koch. Mm. En nyliberal tankesmedja som sägs ha finansierat högern i USA under lång tid. Du är knuten till Cato sedan 2007. Och de här bröderna är inte helt okontroversiella. Hur förhåller du dig till det?
Jag ska bara korrigera att jag tror att ja, de var inblandade i grundandet av Cato en gång i tiden. Sedermera inte inblandade, och jag är rätt så obrydd däremot över vem som finansierar det som jag gör, så länge jag får göra det på mina sätt utifrån mina värderingar. Och det har alltid varit den typen av vad Cato-administrationen har förklarat för mig. Det finns alltid en otroligt skarpa vattentäta skott mellan finansiering och idéer.
Så finansieringen i sig är du inte rädd ska smitta av sig på ditt varumärke eller på din trovärdighet?
Nej.
Nej. Tidningen ETC har ju också granskat till exempel att du har varit med och pratat på olika middagar där det har funnits klimatskeptiker. De här bröderna Koch har ju också finansierat klimatförnekande information under ganska lång tid. En kvarts miljard kronor har de investerat i det.
Ja, de ägnar sig åt oljeindustri. Kommer därifrån.
Vad tänker du om det?
Jag är ju emot det.
Mot?
Jag är ju emot klimatförnekandet på det viset.
Ja.
Och när jag står inför en publik där det har funnits sådana personer, och ibland varit inbjuden till det, så säger jag att den globala uppvärmningen är reell. Mänskligheten bidrar till det och det kommer få väldigt stora negativa konsekvenser. Och det måste vi hantera. Och bland annat ett sätt som vi hanterar det på är genom att ha en koldioxidskatt, vilket jag tycker att USA borde ha också. Vilket jag vet att många amerikaner då inte håller med om, men det är min uppfattning.
Som Sverige har haft sedan ganska lång tid tillbaka.
Ja, där har vi varit pionjärer.
Mm. Men hur ser du på det där att, liksom, att du då rör i de miljöerna och pratar i de miljöerna? Är det någonting som du... Hur tänker du om det?
Ja, jag är otroligt obekymrad över vilka jag talar inför, måste jag säga. Jag tackar ja till de mest disparata sammanhang och grupper som vill ha mig där och tala. Och ofta så tycker jag att jag kanske gör mest nytta när jag talar för grupper som inte alltid tycker exakt som jag tycker på olika plan.
Hur vanligt är det med den här klimatförnekande liksom rörelsen där du rör dig i de här miljöerna?
Jag skulle säga att det inte är lika vanligt när man är i de traditionellt mer så här marknadsliberala frimarknadskretsarna i USA. Därför att där brukar det finnas en slags känsla för att det är bra med en miljöpolitik som bygger på den här typen av att den som smutsar ner betalar för det, så att vi skapar generella drivkrafter åt det hållet. Men i mer allmänna republikanska högerkretsar och liknande så har det blivit väldigt vanligt, skulle jag säga. Det, när jag talar inför en sån publik så är det är knappt att... Då möter jag ofta ifrågasättanden om det överhuvudtaget finns någon global uppvärmning. Och det här tror jag delvis kommer det ifrån att den frågan politiserades. Delvis kanske för att demokraterna och vänstern var duktiga på att plocka upp den frågan, så blev det plötsligt så här att det var fel att vara engagerad i miljöfrågor.
Det blev en vänsterfråga, menar du?
Ja, precis. Men sen så har ju framförallt i och med att republikanerna har radikaliserats under Trump, så har det ju plötsligt blivit, de tycker ju att man är kulturmarxist om man kommer och säger att det pågår en global uppvärmning.
Jag tänker på, när jag läste din bok så skriver du ju att du läser om den första boken, Till världskapitalismens försvar. Och du skriver så här: när jag läser om Till världskapitalismens försvar slås jag av ett alldeles uppseendeväckande förbiseende. Jag bläddrar fram och tillbaka men hittar det ingenstans. Var är den globala uppvärmningen? Jag skriver om miljö, resurser och utsläpp, men jag behandlar inte med ett ord det som nästan alla idag betraktas som det allvarligaste hotet mot vår miljö och människans liv på jorden. Det känns som en försummelse som det kommer att bli svårt att förklara för mina barn.
Mm. Det kom som en överraskning, måste jag säga, när jag läste om det. Och det var inte ett tillfälligt förutseende, utan när jag har tittat på artiklar jag har skrivit och föreläsningar som jag har hållit på den tiden om miljöfrågor. Så bland miljöfrågorna så just den globala uppvärmningen tar en ytterst liten plats.
Vad tänker du om det, att det är så?
Och i en mening så tror jag att det säger något om att liksom kunskapsläget har förbättrats på det området. Trots att debatten har blivit mer kontroversiell, konstigt nog, och någon slags höger har vänt sig emot ett engagemang för de frågorna generellt, så liksom kunskapsläget har blivit starkare och starkare, och insikten om problemen som följer av den globala uppvärmningen har vuxit. Men sen så handlar det också om ett alldeles eget personligt misstag, och det är att jag såg ju att många tidigare miljöhot visade sig vara överdrivna. Den här känslan av att vi skulle få en överbefolkning och vi skulle bli för många människor på vår jord, och vi skulle få slut på mat och liknande, och vi skulle få slut på olja. Alltså, överdrivna förutsägelser om mänsklighetens snara undergång, vilket gjorde mig lite för snabb att ifrågasätta då nya klimathot som började dyka upp, eller nya miljöhot som då klimatfrågan, tänkte att det där är nog inte alls samma problem som till exempel, jag vet inte, freoner eller ozonlagret eller svavel eller något sånt.
Mm. Så det är en skatt du tycker är bra att staten höjer, koldioxidskatten?
Ja, men det är de enda skatter som jag verkligen gillar. Alltså, sen kanske vi behöver fler skatter, men de enda skatter som är bra, det är bättre att de finns än att de inte finns, det är ju skatter på sån verksamhet som skapar skador och kostnader för andra. För andras lungor, för atmosfären, för skogarna, för havet. Då är det ju inte, som jag ser det, det är inte fri kapitalism, det är inte en fri marknadsekonomi om man kan socialisera alla kostnader på det viset och tvinga alla andra att ta dem, men kan privatisera vinsterna, utan det måste man betala för, det måste man kompensera för så att det skapar en allmän drivkraft att komma bort från.
Jag tänker om att det var inte ni som drev det, högre koldioxidskatt, det var ju Miljöpartiet som fick dåvarande regeringen att införa det.
Ja, nej, men jag är skyldig dem en viss tacksamhet.
Du, Johan Norberg, det finns ett leende över din övertygelse, kan man säga. En optimism och en slags tvärsäkerhet när det gäller just kapitalismen och frihandelns välsignelse, som kan vara lite störig. Det är sällan du uttrycker dig tvivel eller självransaka eller ens tvekan när det gäller just den saken.
Ja, nej, men, point taken. Jag kan förstå det. Och du talade om mig som en predikant. Och det är klart att det finns... Mitt hjärta bultar verkligen för detta. Det är liksom... Jag tycker det är ett extremt viktigt budskap som jag vill få ut på så många ställen som möjligt. Alltså att vi har ökat medellivslängden från 30 till 70 år. Att vi har minskat den extrema fattigdomen från mer än 80% till 8% idag under de senaste 200 åren. Ja, du hör, nu sätter jag igång igen.
Nu låter du igen som den här obotliga optimisten. Du är som en samtida Pangloss i Candide. Ständigt nya argument för att vi lever i den bästa av världar och tider.
Och jag tycker inte att Pangloss var en optimist. Tar debatt med Voltaire på den punkten. Därför att Pangloss sa att det kan inte bli bättre än så här. Det här är den bästa av tänkbara världar. Det är ju egentligen ett ganska pessimistiskt resonemang. Jag är mer optimistisk än Pangloss. Jag tror att vi kan alltid förbättra och komma vidare. Och ja, det låter... Det är klart, det finns en optimism i detta. Jag tror att vi kan göra saker bättre. Men jag vet inte hur... Alltså jag är inte predikare på det viset att jag kommer med den stora lösningen. Det är inte därifrån min optimism kommer. Det lite paradoxala är att min tvärsäkerhet, om du vill kalla det, kommer från ett djupt, djupt tvivel. En ödmjukhet inför världen, inför människan, som... Vi liberaler är de enda som har. Alla andra ideologier vet så himla väl hur de ska styra upp allting och lösa alla problem och hur människan ska leva. Vad jag säger är att jag vet inte det. Det enda jag vet, och det är väl det som är då sokratisk visdom, att som Sokrates sa, att om jag visar den andra så är det bara för att jag vet mer hur lite jag vet om hur vi löser alla problem. Det är vad liberalism handlar om för mig. Det handlar om att säga att det enda sättet att hantera våra problem är att låta så många ögon titta på problemen som möjligt och så många hjärnor som möjligt får grubbla över det och ge så många som möjligt världen över friheten att fundera på hur man ska rätta till det. Vad man ska experimentera med för teknik och affärsmodeller och sociala lösningar. Och sen kommer mycket misslyckas, men några få kommer att lyckas och därmed rädda världen. Så att egentligen för mig så... Liberalism för mig, det är en institutionaliserad ödmjukhet. Det är ett sätt att säga att vi måste bygga institutioner för att få tur. Jag vet inte vilken teknik som kommer att hantera den globala uppvärmningen, men jag vet att om 12-åriga marokkanska tjejer får... grundutbildning och en internetuppkoppling, så ökar chansen att vi får tur och att någon av dem kan addera sin kreativitet till vår ackumulerade kunskap och komma med de här lösningarna som kommer att överraska oss alla.
En tvärsäker ödmjukhet.
det låter som en t-shirt.
Mm. Ja, ska jag säga så, Johan Norberg?
Det kan vi göra.
Ja. Stort tack för att vara med i Söndagsintervjun i P1.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Söndagsintervjun där Marte Wiklin gästades av den liberala debattören Johan Norberg. Producenten här veckan var Lasse Truedsson och för ljudmixen står Fredrik Nilsson. Söndagsintervjun i P1 är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.